Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Halli hallå och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Bakom ryggen. Podden som görs för underproduktion av mig, Sebastian Mattsson. Konceptet är bekant, men för er som lyssnar för första gången så kan jag säga att det här är då podden där jag och Sebastian pratar bakom ryggen på en känd person. Och jag har en inbjuden gäst för att bistå mig med detta. Men innan vi kör igång så kör vi vår programförklaring signerad Kai Pollack. En människa som mår bra har aldrig behov av att ironisera, såra, förlöjliga eller förtrycka en annan människa. Om du idag möter någon som beter sig så mot dig så vet du att här är en människa som inte mår bra. Så min fråga till dig, Nemo Hedén, är hur mår du egentligen?
Jag tycker den där programförklaringen är intressant för att det finns ju någonting i det här med att man har större behov av att snacka skit om folk om man mår piss i sig själv. I alla fall för mig.
Ja.
Jag höll på med väldigt mycket så för de åren när jag mådde som sämst.
Mm.
Svingade vilt liksom.
Mm.
Sen i takt med att jag började må bättre och säkert också i takt med att man kanske fick lite mer ögon på sig med mer följare och lyssnare och så då blev man nog mer försiktig.
Ja.
Men vissa poddar jag har gjort senaste åren har jag liksom fått be om ursäkt till dem live i podden på grund av gammalt skitsnack. Och det är rätt speciellt. Jag minns när jag poddade med Erik Sade för typ 4-5 år sedan.
Ja.
Då var liksom första 20 minuterna var att han typ räknade upp all skit jag skrivit om honom på Twitter.
Och han kom ihåg allt det.
Ja, visst.
Jo, men han hade väl en beef med Schulman också.
Ja, men han har haft ganska mycket beef.
Han kommer ihåg allt folk säger om honom. Ja. Jag ska ta avsnitt om honom varför ja, bjuda in till.
Nu är det ganska bra. Han är nog bra att göra om kanske.
Ja.
Bakom ryggen om Erik Sade.
Ja, det finns nog en del att plocka där. Ja. Nej, jag känner väl så här att det finns väl olika sätt att liksom ironisera kring andra människor. Man kan ju vara driven av bitterhet.
Mm.
Men jag vill ju också göra gällande att man kan också bara göra det för att det är kul.
Mm.
Och då behöver man inte komma alltid från det här mörka stället.
Nej, men det där är intressant för det känns som att det är en svår balansgång det där för många människor.
Ja.
En som är mitt i det där känns som är ju Fredrik Söderholm.
Mm.
Gått från och verkligen var liksom på alla. Och nu vill han ändå marknadsföra sig själv som en förändrad man.
Han tackade nej till den här podden just på grund av att han sa jag gillar konceptet men det passar inte in i min nya livsfilosofi.
Exakt, ja. Exakt. Och men du sitter ändå i en podd med Kalle Schulman och de är tassar runt den där.
Mm.
Varenda avsnitt så märker man hur hon verkligen försöker hitta en balans där.
Ja, ja.
Mm.
Ja. Men all lycka till Fredrik Söderholm. Vi kanske ska ta oss an, vad ska man säga? Det som ligger under ytan här, nämligen att du,
elefanten i rummet.
Elefanten i rummet var den liknelsen jag letade efter. Bra att du hjälper mig där.
Mm.
Elefanten i rummet som är att vi gjorde ett avsnitt, jag och Jonas Strandberg, återkommande gäst, om dig i den här podden för inte så länge sedan. Jag minns inte riktigt, det flyter ihop, men några månader sedan. Och nu är du här, vilket jag tycker är stort av dig. Men vi kan ju börja med att avhandla det avsnittet. Det är lite awkward här, men vad tyckte du?
Jag tycker att det var en ganska bra ändå balansgång. Och jag tycker ni hade, alltså det var ju vissa faktafel och sånt där. Men man kan inte förvänta sig att folk ska ha stenkoll på hela ens historia och sådär. Det är klart. Men jag var livrädd först. Om man ska ta hela storyn, försöka ändå komprimera en längre story här.
Gör så.
Det var, så när du la upp på din Twitter det här med vad tycker vi om Nemo Hedén?
Ja, mitt tillvägagångssätt som jag brukar använda inför ett avsnitt, bara för att samla in lite intryck. Ja.
Då fick jag bultande ångest och blev livrädd.
Ja.
För jag visste ju att det var någonting i görningen då.
Ja.
Jag hade ju inte så bra koll på dig och den här podden då.
Nej.
Men jag kände bara så här, shit, nu är någonting på gång här. Och så frågade jag runt lite med gemensamma följare, vem är Sebastian Mattsson, vad pysslar han med? Och då sa de bara så här, det där är ju bra.
Hemskt att man har det.
Men så.
Kanske rättvist.
Ja. Så jag skrev till dig, bara så här, vad är det som händer här? Vad har jag gjort? Och jag blev så jävla defensiv då, som du märkte. Och du skrev typ, nej, jag har inget emot det. Men så kom episoden och jag lyssnade på den. Och jag tycker ändå att det var inte så farligt.
Nej.
Helt ärligt, jag var ju livrädd för det, men jag tycker att ni hade en bra balans och det var nyanserat. Och ni gav mig ganska många rätt också.
Det är du.
Och jag tycker det, när jag har lyssnat på den här podden, som jag nu är ett stort fan av. För övrigt, jag har ju betat av nästan alla episoder. Så för mig är det också fint att vara här. Kan jag säga. Nej, men då tycker jag att ofta lyckas ni, du, få till en bra balans av liksom humor och små elakheter.
Ja.
Och jag tror att det är jätteviktigt för det här konceptet.
Jag tror också att folk verkar ibland ha missförstått och trott att det här ska vara en ren roast-podd. Men det går liksom inte att prata en timme och bara roasta någon. För då blir det förljuget. För att ingen människa är ju ond rätt igenom. Så du måste ge personen rätt ibland. Vissa avsnitt har vi kanske varit... Typ Pontus Rasmussen-avsnittet. Där var det svårt att hitta någonting riktigt positivt. Men han har säkert positiva stilar. Han har inte bara visat upp någon offentligt. Men de flesta avsnitten hamnar ju man att man är... och den vi ska prata om nu, Per Gessle också. Där, man hamnar ju lite någonstans att... Ja, den här personen har många inte så smickrande sidor. Men vi måste ändå hålla det på en nivå där han förblir mänsklig. Liksom.
Mm.
Och inte prata om honom som att han vore Hitler, för det är ju inte riktigt.
Nej, men så jag landade faktiskt i en känsla av att jag var bara smickrad över att få vara betraktad som en känd människa.
Ja,
det landade. Vart ska vi någonstans nu?
Nu ska vi till Per Gessle. Du och jag diskuterade. Det var faktiskt en gemensam kompis till oss, Joakim Johansson, Sorbas Newton på Insta, har också gästat den här podden flera gånger, som meddelade kontakten mellan oss, och då började vi skriva, och sen hade vi en diskussion om vem vi skulle prata om, och då hade du ett förslag som jag tyckte var intressant, för vi kom också in på honom, jag och Jonas, i avsnittet om dig, Per Gessle, en av Sveriges mest framgångsrika artister och låtskrivare, har väl sålt, jag tror så här, 75 miljoner skivor bara med Roxette. Måste ju vara miljardär, känner man. Också entreprenör, nationalskall nästan, även om det kliar i mig att säga det, för jag är inte så förtjust i hans alster. Men ja, för du sammanstrålade med denna Per Gessle runt 2010, när du också fick ditt mediala genombrott. Berätta lite om det.
Just det. Alltså, jo, men när frågan kom upp då om vad jag skulle prata om, så kände jag så här att det finns ju personer som man kan prata om, men det är också människor som man vill hålla någon slags god relation med.
Just det.
Och man vill liksom inte att de ska bli ledsna, för att man vet att ett samtal om dem skulle kunna göra dem ledsna. Och om man ska hålla tillbaka massa som man kanske blir tvungen att göra då, då blir det inte bra ändå.
Nej, exakt.
Så man vill ju välja ett intervjuobjekt som man kan gå loss kring och känna sig fri kring. Och då för jag tänkte så här, men Kristoffer Triumf är kul och Joakim Lundell är också kul och Fredrik Söderholm är också kul. Men alla dessa människor, de känner jag liksom grundkärlek för. Och jag vill inte tjafsa med dem.
Och de är liksom, det är lite att sparka snett uppåt på något sätt. Men Per Gessle, där är det liksom 100%.
Ja, exakt. Och där är det kört. Vår relation är körd. Jag har försökt att nå ut till honom och liksom lappa ihop det lilla som fanns någon gång. Om du fanns någon gång. Men det går inte. Så jag känner så här, fuck it. Det spelar ingen roll nu.
Men hur fuckade det sig så då mellan er? Om vi går tillbaka till rötterna. Året är 2010, eller hur?
Ja. Om man ska gå tillbaka ännu längre så kan man säga att 2010 var liksom vägskälet där allt ändrades.
Ja.
Alltså Per Gessle är min stora barndomsidol. Och jag konsumerade allt han gjorde. Både sologrejer, Roxette, Gyllene Tider. Såg honom live och var helt så här, ja, men det var min barndomsidol. Det var din, alltså Bruce Springsteen. Han var liksom allt för mig i många, många år. Och när jag då kom med i Kungarna av Tylösand, och då visste jag om att...
Och det kan vi säga, det var en dokusåpa på Kanal 5. Med ganska löst... Ni skulle driva en surfshop, eller hur?
Just det.
Ja, Men poängen var ändå att ni skulle festa liksom. Mm, det var ändå det som var.
Vi skulle festa och stöka. Ja, ja, exakt. Det var liksom komplicerat. vi skulle festa och stöka och supa i en månad med ett kamerateam efter oss. Och det var ingen tävling, ingenting. Det var bara liksom stök. Ja. En svensk version på Jersey Shore var tanken.
Just det. Mm.
Så när jag blev castad till det programmet så visste jag om att Per Gessle ägde hela Tylösand.
Just det.
Så redan då kände jag så här, jag vet inte vad det här kommer innebära på något sätt. Och så fick jag veta då att Kalle Schulman då, som producerade Kungen av Tylösand, också en som jag tänkte göra det här om, men där vill jag inte heller gå in på något sätt.
Nej, lyssna på avsnittet om du vill höra, om ni vill höra lite mer om er beef eventuellt.
Men exakt. Nej, men då kände jag så här, men vad kommer det här innebära? Och Kalle Schulman hade ju då sålt in Kungen av Tylösand till Per Gessle. Gissa om han var ärlig eller inte.
Ja, nej, han skarvade nog lite. Va?
Han skarvade en del och sa att det skulle vara så här, men reseprogram där ungdomar utforskar turismen i Tylösand,
Och han äger det som heter Hotell Tylösand då, Gessle.
Han äger hotellet, restaurangen, nattklubben, heter Leffes kanske?
Jag har inte varit det tillsammans.
Det hedrar dig. Nej, men då gav Kalle Schulman en säck med pengar till Per Gessle och sa, får vi göra ett program om turismen i Tylösand? Och Gessle nappade, såklart. För Gessle tycker om pengar och det lät oskyldigt. Vi kommer till Tylösand och det är allt annat än oskyldigt. Vi stöker ju loss på en nivå som vi blir portade från liksom, hotellet och nattklubben dag ett.
Det står, om jag får läsa högt en Aftonbladets artikel från september 2010 tror jag det är. Kan jag läsa från början av artikeln. Det tog inte lång tid för kungen av Tylösand att reta upp popkungen Per Gessle. Han valde att porta dem från VIP-hyllan på sitt hotell Tylösand efter att de rivit ner en planka inne på nattklubben Leffes, mycket riktigt. Hoppat upp på scen och sprutat ner VIP-avdelningen på After Beachen med öl. Då säger Kalle Schumann i artikeln, Gessle hade fått nog. Gessle var rasande. Han ville egentligen porta oss helt och hållet, men vi hade ju något slags samarbete med honom, så då rök bara VIP-hyllan. Ja, den här plankan är man ju nyfiken på.
Ja, men jag tror, jag har ett vagt minne av att Joakim Lundell då, första dagen stod på någon VIP-hylla och slet ner en planka bara, i all sin exaltering över att få med tv typ. Och det blev ju ramaskri av det där och Per Gessle gick i taket såklart för att det var inte vad han förväntade sig.
Nej.
Och vad som hände då var att det blev ju till och med en stor rättegång mellan Kanal 5 och Gessle om det här.
Just det, han gick till Patentverket va? För han gillade inte att de hade Tylösand i titt.
Just det. Och i och med allt det här, att det blev så mycket skandal kring programmet och Gessle tyckte att vi hade smutsat ner hans fina Tylösand. Jag vet inte vad han vill marknadsföra att folk gör i Tylösand. Det är väl det folk gör, tänker
jag. Jag tror Leffes är väl inte kända för att de sitter där och dricker cocktails och snackar Bergman-filmer. Tror jag inte.
Nej. Det är det som är så märkligt ändå. För vi stöker och grisar det som fan. Men jag tänker att alla som är i Tylösand gör väl det där i princip. Ja. Men
han kanske inte ville stå för det.
Nej, kanske inte. Men det som händer är då att jag förstår ju någonstans det här att det här når ju till Gessle. För att han, ja, men det har ju hört från Kalle och dem. Och jag har ju det här bultande Gessle-hjärtat i mig. Och det blir ju jättejobbigt för mig själv. Det blir skitkomplicerat. Så du kan tänka dig själv. Så då uppstår en incident då. Vi har kört hela månaden inspelning. Jag går till receptionen och dagen efter ska jag åka från Tylösand. Och då ser jag Per. Han står i receptionen där. Han har klivit ur en av hans Ferraris.
Han har väl 16-17 bilar har jag läst mig till om.
Det stämmer. Han står inne i receptionen med solglasögon på och pratar med någon. Och jag känner så här att fan, jag måste säga till honom hur mycket han betyder för mig. Jag måste uttrycka min kärlek en gång för alla. För nu har jag dessutom skuld här över att han inte...
Plankan.
Exakt.
Plankan.
Plankan, Per. Plankan. Så jag går fram till Per och jag tar mod till mig. Och jag är ju så liten när jag går fram. Alltså jag är ju minst i världen. Och bara knackar han på axeln och säger till honom så här. Hej Per, ursäkta. Jag vill bara säga att du har betytt så mycket för mig under mitt liv. Och jag älskar dig och din musik. Och det var liksom ett stöd under min så här trassliga barndom. Jag ville verkligen så här, det var liksom, jag fann någonting i din musik. Och han kollar på mig, tar sina solglasögon, lyfter på dem, himlar med ögonen och säger pff, och sen går han.
Ja, jag kan bara föreställa mig. Jag föreställer mig att jag gör samma sak med Bruce Springsteen. Och hur smärtan jag skulle känna. Och bara luften som skulle liksom pysa ur mig. Ja. Hur kändes det? Om du ska sätta ord på det.
Nej, men det som är grejen är att som jag sa, man är ju så liten när man går fram.
Mm.
Alltså du möter din idol första gången, face to face. Och så du är liksom 1 centimeter och så blir du 0 centimeter efter. Ja. Han mosar ju mig totalt. Och jag bara går därifrån och är helt tom. Han måste ju såklart ha förstått vem jag var och ville liksom bara, och bara hatade mig. Och men det var ju, även om jag har ett ansvar så kanske ilskan på ett sätt är ganska missriktat får man säga. Det är väl kanske produktionen och Kalle Solman han borde vara mest arg på.
Ja, och han kanske borde också känna att när du går fram och säger så att du sträcker ut en hand och kanske så här halvt ber om ursäkt på något sätt, att han då, okej, det här är, för du var typ 22-23 också.
Mm.
Ja, så det kommer fram en ung grabb liksom och säger så, då borde han ju bara kunna, ja. Man tycker det.
Mm.
Man tycker det.
Men det här med att ta emot utsträckta händer har visat sig inte vara Mr. Gesslers stora sak.
Du har försökt flera gånger alltså. Ja.
Ja, precis. Det är en återkommande sak.
Ja.
Nej, men vad som händer är då att efter Tylösand de här åren, då har jag ingen kontakt med honom såklart.
Nej.
Men det är...
Men kan du lyssna på hans musik som förut eller har något förstörts?
Nej, men någonting har gått sönder, helt klart.
Mm.
Jag tänker på den här incidenten när jag lyssnar på hans musik och det blir ju någonting när man träffar och får en personligt möte med en hjälte, så blir någonting händer ju.
Mm.
Och när det också är så traumatiskt så är det som att liksom, han har gått från min hjälte och idol till någonting som känns ganska, som är lite ont i magen bara.
Ja, jag fattar.
Men under de här åren då efter Tylösand, när mitt liv bara går ut för och kaosar sönder, så då händer det inte så mycket i min relation med Gessle helt enkelt.
Nej.
Men 4 eller 5 år efter Tylösand så startar jag ju min podd.
Mm.
Nemo möter en vän, den blir ganska stor och där träffar jag ju i princip, jag ska inte bli högtravande här och slå mig själv för bröstet, men jag har ju träffat nästan alla stora kändisar i den liksom.
Ja,
den.
Det är en väldigt imponerande roster så att säga.
Ja, men tack, men aldrig Gessle. Jag har ju försökt och kontakta pressfolk och Marie Dimberg.
Den legendariska managern.
Verkligen. Mm. Och det har aldrig gått liksom. Kan man kanske förstå, men det gör ju ont när han har ställt upp i så här Värvet och Framgångspodden och mina main konkurrenter. För då vet jag att han ändå gör sådana poddar.
Ja.
Så de borde ha ju, då har ju såklart nåtts av mig.
Ja.
Han vet ju förmodligen vem jag är.
Troligen.
Förmodligen. Men samtidigt så känns han så otroligt långt ifrån den här människan som skulle bjussa på ett sånt privat, en sån privat försoning i en podd.
Ja.
Han känns som andra sidan spektrat nästan på en sån grej.
Ja.
Han, i hans intervjuer så är det liksom, han vill snacka om att popmusik.
Ja, ja, verkligen. Bara popmusik.
Bara popmusik.
Absolut inget annat. Vi fick en Linus Kulin som varit med i den här podden tidigare.
Mm.
Hade alltså en väldigt bra... Jag bad honom om bara basic info på Per Gessle. Vänta mig några meningar. Fick ett halvt Word-dokument typ. Och han beskriver Gessles psykologi så intressant. Han äter samma frukost varje morgon. Alltså exakt samma. Typ kaffe, juice, en ostmacka, en skinkmacka som hans fru gör. Otroligt anal. Hade nog inte fungerat i samhället om man inte fått hålla på med popmusik. Alltså att han är liksom 100%, vi ska inte diagnostisera här i onödan, men han är väldigt låst i sitt tänkande, känns det.
Mm.
Det är kanske också det som drabbar dig då, att han liksom bestämt från början att du är en fiende.
Mm.
Och sen kan han liksom inte frångå det.
Nej, lite autistisk får man säga, att han är totalt nördig i någonting.
Mm.
Och säkerligen med all sannolikhet så resten av livet så kanske funkar han så där i, kan man tänka sig.
Ja.
Alltså socialt och så. Men popmusik och förmodligen business kan han nog ganska bra.
Business vill jag ju komma in på. Eller,
det kommer vi till.
Eller vill du fortsätta med din historia?
Ja, men jag tänker
att jag vill prata lite om hans business.
Ja, men gud, vi ska prata om det jättemycket. Men jag ska bara knyta upp säcken kring vår relation.
Ja.
Och det som händer är då, åren går och jag försöker få med honom i min podd. Och det går inte såklart. Jag börjar ge upp. Men... nu händer en grej. Jag sitter på ett café på Söder för ett drygt halvår sedan.
Mm.
Då kommer Micke Syd Andersson gående.
Legendarisk trummis i Gyllene Tider.
Mm. Mm. Och hans konflikt med Gessle om pengar kommer vi nog också in på sen.
Den ska vi ägna lite tid åt.
Ja. Ja. Men Micke kommer fram till mig faktiskt. Våra ögon möts och jag har aldrig träffat honom.
Mm.
Han kommer fram till mig och kräddar mig för min beroendepodd.
Mm.
För jag har 2 poddar. En podd som jag gör där jag intervjuar kändisar och en podd om beroende och missbruk.
Mm.
Det är också ett skäl till att jag är här. Vi möts ju båda i nykterheten.
Vi gör det.
Det gör vi. Så det, då känner jag faktiskt ett instinktivt brödraskap.
Ett band.
Ja. Men det gör man ju faktiskt på något sätt. Gör man det. Jag sitter där på fiket på Söder och så Micke Syd kommer fram till mig och kräddar mig för min beroendepodd. Och jag blir jätteglad för jag är ju som sagt ett fan av Gyllene Tider.
Det måste vara väldigt stort.
Det var väldigt stort. Ja. Ja, även om det kändes så här, ja men... Det är gässliga som jag har varit min grej. Så var
jo,
det så här...
men du kan inte vara girig. Du får vara nöjd med.
Jag var ju superglad, supertacksam. Och då känner jag också så här, när jag har, då har jag förstahands ingången till gässliga framför mig. Så jag säger till Micke så här, jag berättar kortversionen av den här storyn. Och säger bara så här, du, om jag skriver ett mail till Per, skulle du kunna skicka vidare det till honom? Vidarebefordra? Han bara, absolut. Jag vet vilken förändring du har gjort i ditt liv. Och det är klart att jag supportar en sån försök. Jag skriver ihop ett långt mejl. Balanserat, ödmjukt försök jag då. Nyanserat liksom. Ja, välskrivet. Och så skickar det till Micke Syd. Som skickar det vidare till Per Gessle. Gissa om jag fick svar eller inte.
Jag skulle gissa på nej.
Nej, inte ett svar. Nej. Och där dör det sista hoppet. Efter det så känner jag mig väldigt bekväm. Med att sitta här och prata lite skit om Per Gessle.
Men hur är det att lyssna på honom idag då, musiken? Du sa att något gick sönder. Har det läkt på något sätt? Kan du ha distans till att tänka att personen Per Gessle, artisten Per Gessle är liksom två olika?
Ja, men en av mina andra hjältar är ju Michael Jackson. Så jag måste ju hålla isär verk och person. Ja. Men samtidigt så är det ju, det är klart att någonting känns trist. Alltså man vill ju någonstans att sina hjältar ska vara sympatiska och härliga. Alltså nu, jag lyssnar inte på Bruce Springsteen, men jag har förstått att han verkar jävligt folklig och sympatisk och härlig. Ja. Han gick runt på en Telenor-butik utan en jävla vakt och var bara skön när han var i Stockholm och snackade med folk och tog bilder och så här. Ja.
Känns som att, mycket sådana stories.
Ja, men det är härligt. Man gillar ju det.
När han åkte fast för rattfylla, då var det ju för att han hade stannat till när några människor vinkade. Han var ute och körde motorcykel, så hade han stannat till när några vinkade till honom. De hade tvingat i honom en shot bara, och han tog den för att vara snäll, och sen tog de honom. Så till och med när han gör sådana misstag så är han en good guy. Ja, det ska man ha klart för sig.
Ja, just det. Men den här välviljan av alla till lags kanske också kan slå över till att man blir dömd för att fylla då.
Ja, vi backar.
Vi säger att det bara är härligt, såklart. Nej, men det är klart att känslan nu kring Per Gessle är så här, vad tråkigt att en av mina största idoler verkar vara en ganska så torr människa.
Du, i din blogg beskrev du honom som sjukt tråkig, torr, sniken och pengakåt gubbe.
Just det.
Totalt charmlös skrev du också.
Men det var också ett skäl till att jag inte kunde ta åt mig så himla mycket av ert avsnitt om mig. För att det mainly handlade om en 12 år gammal blogg, eller vad det var. Så det var liksom så här, ja men då bjuder jag på det.
Och det var ganska hård i den bloggen också, ska sägas. Sen var det ju mycket yngre än vad vi är.
Jag måste bara säga en sak. Det här ska inte handla om mig. Men du måste ha varit jätteförvånad att jag inte hörde av mig efter.
Ja, för att hela... i alla fall en stor del av podden handlar ju om att du brukade höra av dig när du fick kritik. Det visar att du har vuxit också. Samtidigt som jag var lite besviken.
Men faktum är att jag har... Det här låter också så här självgott, men jag har faktiskt jobbat mycket med mig själv just med den biten. Och det kändes stort att jag inte gjorde det. Ja. Men nu sitter man här och pratar om att det kändes stort, så förstör jag allt det fina ändå.
Ja, du är ändå här ändå. Det är inte alla som har varit här efter att ha blivit omtalade. Så det ska du ha. Du kan ju fråga hur matgeek Johan Hedberg tog det. Han var inte lika glad.
Nej, jag kan tänka mig det.
Men,
vart var vi?
Vi var på att du verkar ha...
Just det, mina känslor kring hans musik. Men någonting är ju såklart förstört. För man vill ju att sina hjältar ska vara härliga människor.
Men du kan ändå lyssna på honom.
Ja, men absolut. Det kan jag göra. Men inte lika mycket som förr.
Men nu när hjälteglorian har lossnat från Per Gessle... har du då fått upp blicken för hans andra dåliga sidor? Som bland annat rör Mikael Syd. Eller Micke Syd.
Mikael Syd, det var den bästa jag hört.
Ja, det är bara hans mamma som säger så kanske. Det är så formellt.
Tror hans mamma säger Mikael Syd?
Ja, jag tror det. Uh-huh. Mikael Syd, städer rummet.
Lill Syd. Nej, men det blir också så att såklart att när man idoliserar någon, då blir man ganska onyanserad till personen och försvarar den i vått och torrt. Ja. Så är det ju. Men när personen visar sig vara en ganska... torr och lite tråkig människa, då kanske man också kan öppna sina sinnen för att allt är nog inte perfekt där.
Nej, för du skrev ju bloggen, redan då skrev du pengakåt. Ja. Så där hade du ändå fått...
Men när är bloggen ifrån?
Jag tror det är 2013. 2010, va? Mm. 2011, 2010, ja.
Exakt, men det är ju precis efter den här incidenten. Mm. Skulle det bloggen vara från 2009?
Där hade du inte...
Nej. Då hade jag bara skrivit att han är ett geni.
Ja.
Som jag tyckte i många år och som jag tycker än idag när det gäller popmusik. Han är ett geni. Vad fan, han är miljardär. Vad ska vi sitta här och säga?
Ja, alltså... nej, jag... jag ska läsa upp lite låttexter längre fram. Och så ska vi kolla på om det verkligen är så genialt. Men absolut, han är väldigt framgångsrik. Men det har också kommit på bekostnad av ett märkligt beteende mot de som står närmast. Han har ju sitt Gyllene Tider-band med Micke Syd, vad heter han, Herlin,
MP Persson,
MP Persson
och Göran Fritzson.
Göran Fritzson, just det. 2013 släpper författaren Sven Lindström, som vi också ska återkomma till, boken Alla tiders gyllene tider. Stör mig på den titeln.
Men det måste Per ha älskat den titeln.
Alla tiders gyllene tider. Ja. Den är så corny. Där framgår det då att, jag läser högt här, Per Gessle retar de andra bandmedlemmarna för att han i egenskap av låtskrivare tjänade mer pengar och valde att till exempel åka Rolls Royce mellan spelningarna medan de andra fick åka husbil. Längre fram
det verkligen stämma. Det låter helt sinnessjukt alltså.
Finns uppgifter, och det har jag hört på flera ställen, att Gessle la beslag på så mycket som 80% av biljettintäkterna under sommarturnén 2005, något som gjorde att de andra ruttnade. Och i boken då säger basisten Anders Herlin så här: jag förstår inte hur han resonerar. Han är absolut inte snål, utan snarare otroligt givmild, men han är girig. Som om han är rädd att förlora något han redan har. Men hur mycket pengar kan man ha?
Vänta lite här. Vad är skillnaden på snål och girig?
Det jag undrar också. Det känns som att den gode Herlin är lite... Han garderar sig lite där. Mm-hmm. Han vill liksom försvara Per. För han vill inte helt kapa banden till honom.
Han är lite som jag hade varit i den här podden om Per innan mitt mail till honom.
Exakt, men han är inte snål, men han är väldigt girig. Han är inte dum, men han är lite korkad. Alltså liksom den här lite, det hattandet runt. Poängen är ju så här att Per Gessle tycker ju att han som frontman och låtskrivare förtjänar mer än alla andra. Mm. Micke Syd och resten tycker att de ska fördela jämnt. Det tycker inte Per Gessle. Och det här är en återkommande grej till den här girigheten. Återigen, Linus Kulin berättade att Lars Hallapi, för detta gitarrist i Bo Kaspers orkester, var i akut behov av stålar och försökte sälja en fin gammal vintage-gitarr. Gessle visade intresse och Hallapi gick med på att sälja den för 50 000 trots att den nog var värd det dubbla. Gessle, som inte hade drabbats av att bli 50 lök fattigare, lyckas pruta ner till 35. Den här Sven Lindström som skrev boken, han har tydligen skrivit du vet, den här booklet-texterna i alla skivor, alltså det som finns på insidan liksom. Lindström vill ha 5 000 per text på faktura. Gessle prutade ner till 3 500. Och det här är alltså en man som tjänat så oerhört mycket pengar. Vilket gör det, får man nästan tro att det liksom inte handlar kanske mycket om pengar. Det handlar nästan om något slags halvt sjukligt beteende. Att 1500 kronor, alltså från 5000 till 1500, att den förhandlingen är så viktig för en person som har tjänat så oerhört mycket pengar, som har haft 4 ettor på Billboard-listan, vilket är helt sjukt som en svensk att ha liksom. Det ska inte gå. Och också som låtskrivare, så han får ju den stora kakan liksom.
Men de är ju barndomsvänner också, tänker jag. Det är ju det som skaver mest för mig. Mm. För jag tänker så här, att om du har en grupp med folk som du träffade dem för att ni startade en grupp ihop.
Mm.
Och du är låtskrivaren, då kan jag fatta någonstans att han vill ha stora kakan. Mm. Men de är kompisar från början.
Exakt,
de gick samma skola. Alltså, jag har ju hört den här historien om Gyllene Tider 1000 gånger i 1000 sammanhang. Och det är verkligen, de är kompisar liksom. Och då fattar inte jag, för då borde man väl verkligen vara mån om att det ska vara lika för alla. Varför inte liksom? Och han har ju hur mycket pengar som helst.
Det är det, för jag tänker så här också, att i en internationell kontext tror jag inte det här är en stor grej liksom. För där är det säkert så att stjärnan får det mesta och sen får de andra dela på det. Men i Sverige har vi ändå så här en ganska djupt inpräglad så här jämlikhetstanke. Där skaver det så mycket liksom, att om du är ett band med 5 pers liksom, och ni är Gyllene Tider, ni är liksom inte bara ett kompband, utan ni är liksom sammansvetsade, ni som är bandet, då ska det fördelas lika. Även om man så här såklart att Gessle har en poäng att han är ju absolut viktigast i det bandet. Han är ju minst utbytbar. Alltså åker de ut utan Gessle så... Ja, de fyller ju inte bara Ullevi, de fyller ju maxet Harris typ. Alltså... Mm.
Men det finns ju faktiskt något älskvärt i att Micke Syd åker runt med Brinkenstjärna och kör Gyllene Tider låtar och sjunger låtarna.
Ja. Ja, det är lite som Jörgen Land som när han blev sparkad från SVT körde vidare med Björne, men döpte honom till Bjarne eller någonting. Tills SVT satte stopp för det.
Och sa, Bjarnes magasin.
Ja, han sa Bjarnes magasin och sa, det här är inte Björne, det är Björne. Ja. Och så hade han en snigel och sa, men det här är inte den snigel utan det är bara min snigel.
Ja, men fan, folk gör det de behöver för att ta sig fram.
Ja, jag håller med. Jag dissar inte Micke Syd för Brinkenstjärna-samarbetet. Men som du var inne på, så mellan Micke Syd och Gessle blev det så kyligt då att Gessle var alltså portad från Micke Syds bröllop 2005. Mm. Det finns en rad anledningar till att du bjöd Per Gessle på mitt bröllop, förklarade Micke Syd i Expressen.
Och det är någonting också man har kunnat läsa mellan raderna om man kan deras historia, att det är de två som är de tydligaste profilerna i bandet. Mm. De pratar mest, har mest plats och bestämmer mest. Och därför var ju krocken mellan de två naturlig, får man säga.
Ja, för att det är väl han också som kanske sätter emot mot Per. Mm. Och det ska jag också sägas, det var vi inne lite på i avsnittet om Håkan Hellström som just Linus var med i, att så här, om man är barndomsvän, likt Per Gessle och Micke Syd, eller som Håkan Hellström och Hurricane Gilbert, då även om liksom Per Gessle blir större och större och större, så kommer han ju alltid vara Per för Micke Syd. Han kanske, han liksom så här, vill ju fortfarande vara knuffa till honom och säga, vad håller du på med Per? Mm-hmm. Och samma sak med Håkan Hellström då, att han är ju bara Håkan för Hurricane Gilbert, även om han är liksom Håkan den store för oss andra liksom. Mm. Så det är väl bra för Micke Syd att sätta ner foten. Det står ju här att turnén 2004, som väl hade så här ett sinnessjukt, så sammanlagt så här 300 000 besökare. Det var ju Ullevi gig och
ja. Just det var deras första gång på Ullevi.
Ja, ja, drog in 40 miljoner kronor. Gessle tog det mesta, de andra fick 2 miljoner var. Oh. Ja, det ser inte bra ut när det också så här, Gessle har ju Roxette liksom, som har dragit in så oerhört mycket pengar.
Man måste väl också vara, alltså så här, om man tänker sig själv, hade jag varit Gessle, då hade jag ändå brytt mig om vilka uppgifter som kommer ut av det här ekonomiska. Mm. Vill man ha en bild av sig själv som en sniken pengankåt jävel?
Nej.
Alltså man vill väl vara någon, man vill väl vara någon som bryr sig om sina kompisar.
Ja, verkligen. Man vill ju vara en buddy liksom.
Ja,
men jag vet inte om han bryr sig så mycket. Återigen in på det här anala. Jag tror att han, jag tror han bara är inne på det musikaliska nästan. Mm.
Han bryr sig lika lite om det där, om det sägs om honom att han är girig, som att försonas med gamla poddar eller så.
Ja, och lite kan det väl också handla om att om man blir så stor som han är, att man känner att man har liksom inget behov av att försonas.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Med någon. Alltså han ville ju dra ihop Gyllene Tider, så då var han ju tvungen att lite så här, han var ju tvungen att reparera relationen med Micke Syd till exempel, för han ville ändå ha honom där. Men han behöver ju inte liksom så här fixa sin image eller något sånt. Alltså folk kommer ju inte sluta gå på Gyllene Tider för att de har läst att han är snål. Alltså så är det.
Jag har så otroligt svårt att se att han ringde Micke Syd och bara, du Micke, jag är så ledsen för det där alltså.
Nej, han sa väl bara, kom om du vill vara med. Vad ska Micke Syd göra då? Då står Per Gessle i ena dörren, Brinkenskärn i andra. Vad fan ska han välja då liksom?
Ja, men exakt. 2 miljoner ja. För en sommarturné ja. Eller 5 000 svart ja. Per kväll av Brinkenskärna.
Ja. Och, liksom, och vilken kvalitet på publik också. Det är så här, barnfamiljer, medelklass eller folk som typ vill att du ska pissa dem i ansiktet typ, och filmar.
Men något som också säger så mycket om Per Gessle är ju det här, jag vet inte om du har hört den lilla anekdoten kring Fördomspodden Misstaget.
Nej, berätta.
Det är väldigt roligt för att Emil Persson då, som driver den förnämliga Fördomspodden, fick ett mejl från någon pressperson som skrev så här: Hej, Per, skulle gärna vilja vara med i ditt format.
Och, vilken chock för Emil Persson.
Ja, men han fattade ingenting. Han bara, wow, drömgäst.
Ja, det finns otroligt mycket att köra där.
Ja, drömgäst. Mm. Men så kände han kände också så här, det här känns inte rätt.
Nej.
Här, någonting är fishy här.
Ja.
Och han var bara så här, han svarar väl något i stil med, ja men grymt, vi bokar en dag, vilket datum kan ni? Men så fick han ingen mer svar sen. Och så kom det fram lite senare, till slut fick han svar, och då skrev presspersonen så här: förlåt, det var Framgångspodden som Per ville att vi skulle mejla till.
Man hade ju hoppats att det hade gått hela vägen, att Per kom dit. Och sen var första frågan bara, det känns som att du gillar att bli peggad. Då var han fattat, vänta lite.
Men hur mycket mer samklang är det ändå att det var Framgångspodden han ville vara med i?
Ja, där han får ju Alexander Perleros insmickrande frågor istället för de lite mer saltade frågorna från Emil Persson.
Verkligen.
Nej, det känns verkligen som Per Gessles stil. Jag har inte lyssnat på Framgångspodden där han är med. Jag kan bara tänka mig hur det är. Men Micke, vad fick du för intryck av när du träffade Micke Syd den där korta stunden? Vad fick du för intryck av att han tyckte om Per? Var han lite så här att han lite himla med ögonen och sa, ja, han är som han är, eller vad? Fanns det något att läsa där?
Det som fanns att läsa var att Micke Syd verkade först och främst supersympatisk. Mm. Det känns också väntat.
Ja.
Gör inte det? Ja. Om han ska vara på andra sidan spektrat från det här liksom. Om de två är så här ledartuppfigurerna i Gyllene Tider. Ja. Då ska en vara lite torr och tråkig då. Och en ska vara supersympatisk.
Också känns som att trummisar är bara happy-go-lucky.
Ja,
de bara kör liksom.
Ja, men supertrevlig och verkar ha jobbat mycket med sig själv. Verkar lite andlig och så här.
Ja.
Verkar lite så här, men... Och det var lite härligt att se. Och när jag tog upp det här med Gessle, så han var inte speciellt dömande i vad han sa, men han var en så här, väldigt så här, ja men it makes sense liksom, ganska förståeligt alltså, så här, det var inte mer än så att utlösa från det. Men det
jag vill inte fastna för mycket i det här Per Gessle-bråket med Gyllene Tider, men i den här Aftonbladet-artikeln då, de liksom redogör för innehållet i den här boken skriven av Sven Lindström. Så säger Per Gessle tycker att de övriga medlemmarna sitter i en guldsits. Utan hans maskineri skulle de hamna i ett förhandlingsläge som han jämför med att vara snäppet under artister från tv-serierna Idol och Popstars. Kontentan blir att Gessle, som han själv uttrycker i boken, sätter, citat, ett pris på sin medverkan. Tänk att prata så här med sina barn och sådär. Alltså det är så kallt.
Ja.
Det är så kallt. Men, det är så maskinellt.
Verkligen. Men någonstans förstår jag hans poäng ändå.
Alltså intellektuellt har han ju rätt. Absolut. Han är ju viktigare än de andra. Alltså det går inte att säga annat än. Och han är ju... Utan honom så hade de andra inte varit... De hade kanske varit habila studiemusiker. Jag vet inte. Eller man vet aldrig i livet vilka vänningar det tar. Men det är han som är hjärnan, motorn, hjärtat. Ja, absolut. Mm.
Men som sagt, det finns ju en aspekt av vänskap här som vi vanliga människor förstår.
Ja.
Men som Per Gessle verkar inte bry sig så mycket om.
Nej, men också säga till de här människorna man spelat med, där var det kanske 30 år så här, att ni är ju typ som de från Idol bara. Ni var de som, från Popstars.
Ja, det är märkligt alltså.
Det är, jag vet inte, det är den här kylan som jag inte riktigt förstår mig på.
Marie Fredriksson, rest in peace.
Verkligen.
Otrolig röst, får man säga.
Verkligen, absolut. Ja. Jag inte säga annat än.
En av de bästa rösterna vi haft i det här landet, skulle jag säga. Lämnade oss för några år sedan. Och Per Gessle har nu nyligen gått ut och nystartat Roxette, får man säga. I formen PG Roxette.
Ja. PG står för, inte Per Gyllenhammar, utan Per Gessle då.
Exakt. Och det blir som en slags... Han säger att det är för att han vill spela Roxette-låtarna live på sina gig och hedra minnet av Marie och allt sånt där. Och det låter ju fint.
Ja. Mm.
Men för oss som har följt Per genom alla år, vi vet att han har aldrig slutat spela Roxette.
Nej.
Nej. Även när han giggar som Per Gessle solo så kör han en blandning av Roxette, Gyllene Tider och sololåtar. Så det där, jag är ledsen Per Gessle, men det där är bullshit. Jag tror att det beror på en enda sak. Det är att Per Gessle säger i många intervjuer att han vill att allt han släpper ska bli så stort som möjligt.
Ja.
Han är det han drivs av. Ja. Framgången, nå ut, stora scenerna. Mm. Han återkommer ofta till det, att det var då han mådde som bäst.
Mm.
När han stod inför 60 000 pers i Mexico City och allt sånt där.
Tragiskt på något sätt, eller?
Ja, jo, lite. Men han pratar alltså, ofta om det.
Ja. Mm.
Så då tänker jag att hans idé med att marknadsföra att Roxette är tillbaka, liksom, det är att då kommer han nå ut till de stora scenerna igen.
Ja, för då kan han ju tillbaka till Mexico City.
Ja, han kan i alla fall spela på större scener än han kan göra solo.
Ja.
Och blir man så cynisk att man tror så här, då är det ju jättehemskt att tänka så. Men jag tror verkligen att det är så.
Ja, och det kanske också lite med, för nu är han väl 63 eller någonting. Alltså att han ser en sista chans att faktiskt nå ut i de här stora. Som han inte har varit ute på ett tag. Eller jag vet inte riktigt när Roxette hade sin sista stora turné. Marie Fredriksson led av cancer ganska länge. Hon hade ju 10 år typ.
Men det är ju egentligen samma som, det kan ju vara en parallell, alltså att han återfinnas med Gyllene Tider också gång på gång. För de lockar också större scener än Per Solo.
Ja.
Per Solo-turnéer i Göteborg, ofta sjöhistoriska och liknande. Mm. Men när han kör med hela bandet, ja, då blir det Ullevi.
Ja, exakt. Du kan ställa ut de största scenerna i Sverige.
Ja, men precis. Mm. Och jag tror att det handlar mycket om att han drivs ju mycket av det. Alltså, det största liksom. Så då måste han helt enkelt hänga med Micke Syd igen.
Ja.
Fast han inte vill. Han vill inte. Men...
Och Micke Syd står där med, Brinkerstjärn eller Gessle, okej. Jag är lite arg på Per, men vad fan.
Ja.
Jag orkar inte en till turné med Brinkerstjärna. Han knäcker mig.
Nej, men och just det här med det är lite smutsiga i hur han vårdar. Det här är säkert en jättekänslig puck för honom. Men jag känner att nu kör vi bara.
Ja. Men är det Marie-spåret?
Ja, men jag tycker att det finns någonting i det som är lite unket från min sida. För att man har förstått, om man har följt dem genom åren, att Marie var en perfektionist. Mm. Hon ville bara släppa ifrån sig det som var superbra, supernoga.
Mm.
Och nu liksom släpper Per ifrån sig så här outgivna spår där det är inget, det är inget bra grejer. Alltså.
Nej.
Om man är ett fan och lyssnar, det är ingen bra grej. Och då tänker man så här, han säger att det handlar om att han vill hedra Marie, ge fansen det här.
Men Marie har också explicit sagt att jag vill inte släppa ifrån mig det här. Det finns en skäl till att det är outgivet.
Exakt. Ja. En gång i tiden så sket de ju att släppa det.
Ja.
För att det var inte bra nog.
Ja.
Och Marie vill inte släppa sånt, har hon sagt liksom. Men nu kommer det liksom ut när hon är begraven.
Ja.
Och det känns inte heller helt hundra.
Nej, det gör verkligen inte det. Jag tycker du har rätt i att liksom titta cyniskt på det. För vi har ju liksom ett bevis på hur cyniskt han själv betraktar det här med vänskaper och sånt. Att visst, han kan väl vara en snäll vän, men han liksom, folk han har känt i 30 år kan han ändå sitta och pruta ner en faktura från 5 000 till 3 och 5. Alltså det,
ja.
Han har ju en väldigt mekaniskt sätt att se på saker och ting.
Ja, och just det mekaniska, verkligen, och just det mekaniska gör ju att han blir så otroligt produktiv. Han släpper ju ifrån sig så, alltså han spelar in, alltså nu dagarna släpper han en liveskiva från ett akustiskt gig i Helsingborg för några veckor sedan. Bara sådär, ja men ut med det liksom.
Mm.
Och han släpper nya singlar och med alla sina projekt. Och det är inte bra grejer. Det är inte genomarbetat. Det är liksom, det håller ingen kvalitet.
Nej.
Och det tänker jag också så här. I ena hörnet, Marie, perfektionist, selektiv.
Ja.
Andra hörnet, rastlös Gessle som vill spruta ur sig låta liksom. Och nu när Marie är borta, då kan han bara go nuts liksom.
Ja. Men är det en kombination då? För att jag kommer inte bort från det här pengatänket som ändå finns där bevisligen. Är det kombinationen att han vill tjäna pengar, eller är det bara att han vill vara liksom stor och relevant fortfarande? För det är ju alltid svårt som liksom åldrande rockstjärna. Alltså det går ju, men det är få förunnat. De allra flesta fejdar ju och försvinner. Sen finns det vissa som är kvar, typ Rolling Stones kan fortfarande sälja ut typ vilken arena som helst, Bruce Springsteen, Kingen, Bob Dylan. Men det är ganska få förunnat. Så är det här hans sätt liksom att förbli relevant? Att jag slänger ut allt bara så det finns någonting. Så folk vet att jag finns. Så folk inte glömmer bort mig.
Jag tror dels det är det. Och dels är det någon slags rastlöshet.
Ja.
Dels är det enda han har.
Ja.
Alltså, jag tror att det är bara musiken som finns i Pers liv. Ja. Han har liksom inga intressen och gör det, tror jag. Och då känns det som att han sitter där och spelar in de här poplåtarna och gör dem om och om igen och slänger ut dem. Mm. Och jag tror att det liksom verkligen kommer... Och säkert slänger in det ekonomiska där också.
Ja.
En ursäkt för att dra ut på turné igen. Ja. Lite nya låtar som man ändå knappt spelar liksom.
Ja.
Det är ändå en blandning mellan alla projekten.
Han sa ju det också så här, ganska krasst i en intervju med Andres Locco för SVD när han fyllde 60. Så sa han det att mitt krav med så här Gyllene Tider är att varje gång vi ska ut på en turné så måste vi släppa en ny skiva liksom. För att det ska finnas liksom ett tydligt skäl till att vi gör oss ut.
Mm.
Men sen vill folk ändå bara höra de gamla låtarna.
Mm.
Och jag tänkte så här, okej, så vad betyder egentligen de nya skivorna för dig? Är det den här rastlösheten att du bara vill komma ut med något? Att du vill vara ny liksom? Men sen bryr du inte så mycket om de nya låtarna, för du försöker liksom inte... För en annan artist som kanske släppt ett nytt album vet ju om att okej, folk kommer hit för att höra, jag vet inte var, Imagine.
Mm.
Men jag tror på det nya albumet. Jag måste få spela det. Det är det som är viktigt för mig nu. Imagine skrev jag för 40 år sedan. Nu det här är ett scenario där John Lennon inte blir skjuten då, men du fattar vem jag menar. Okej, vi tar Paint It Black med Rolling Stones. Den skrev jag för 40 år sedan, men nu vill jag ha min nya skiva som jag brinner för. Den måste få spelas också. Men Per Gessle verkar känna så här att skit i de nya skivorna.
Men det blir en intressant spår där, just det här med drivkraft. Vad är hans drivkraft? Det blir så enkelt att säga att det bara är pengar, för det är det man tänker på. Men jag tror att det lika mycket är att han är inte har något annat att göra än att sitta och skriva låtar.
Ja.
Och inte heller har någon slags spärr med att det här är inte för bra för att släppa.
Nej.
Eller tvärtom. Han har liksom inte så höga krav på vad han släpper eller inte. Ja. Allt ska bara ut på något sätt. Det där du säger, det är intressant det där. För du sa det där om att han måste ha en ny platta att spela när han är på turné. Mm. Det stämmer ju inte ens. Jag var ju och såg Per ganska nyligen faktiskt.
Ja.
På hans akustiska turné, den som blir en skiva nu.
Mm.
Jag såg den på Philadelphia-kyrkan. Här. Han måste ha varit skitförbannad att han spelar lilla Philadelphia-kyrkan.
Ja. Och sen ser han dig också i publiken, väl dubbelt arg.
Ja. Men jag hade ju en vision om det när jag gick dit. Jag bara så här, jag ska fan sätta mig längst fram. Mm. Och så ska han se mig och så ska han tänka, nu är det dags för försoningen. Han ska
kalla... I en kyrka också. Det är perfekt ju.
Eller hur? Fan, det hade varit något alltså. Men han såg inte mig och det blev ingen försoning. Och jag bara kände att det var spiken i kistan på något sätt.
Ja.
Men jag fick i alla fall bidra till hans ekonomi en sista gång.
Och han behöver hjälp ju. han behöver ju dina 200 spänn eller vad det var. Biljetten
kostar. Tror du att det kostar 200 spänn?
Nej, det tänkte jag faktiskt. Vad kostar biljetten?
700 eller 800.
Mm. Ja. Ja, ni är bra på att ha betalt den här killen.
Får man säga.
Får jag nu komma in på texterna lite bara?
Mm, gör det.
För att, eller jag har inte sagt så mycket om min relation.
Nej,
till Per Gessle. Och den är inte så intim, men liksom, för mig och Per Gessle, jag har tänkt ganska mycket på honom genom åren. För att jag, redan när jag var så här 9-10, så kände jag att Gyllene Tider, det är ondskan liksom. Det var liksom musik som verkligen, det triggade igång något hos mig. Jag kan fortfarande inte lyssna på Sommartider utan att bli lite arg på det. Jag vet inte vad det är. För jag vet inte riktigt vad det är med det. För att jag kan uppskatta så här enkel pop. Men jag tycker att även i den enklaste pop så måste det finnas någon form av charm. Och i låttexterna måste det finnas också, även om de är enkla, så måste det finnas någon form av liksom så här liten finess på något sätt. Men jag tycker att Per Gessle är som låtskrivare, som textförfattare, det är något som skaver något otroligt i mig där. Jag vet inte hur du känner.
Nej, men jag håller med till viss del.
Ja.
Framförallt när du nämner Sommartider. Jag tror inte att fansen tycker om den.
Nej.
Alltså, så här, det är den värsta låten de har gjort.
Ja.
Och den är fruktansvärt dålig. Och just det här textförfattandet, det är ju liksom kanske inte hans styrka. Hans styrka ligger väl i melodierna och hitmakeriet.
Jag tror också det. Och som sagt, texter är ju inte allt. Men jag tycker de sticker i öronen på mig på något sätt. Jag har två exempel. Och ett nytt, relativt nytt, och ett lite äldre. På verstexter som jag ibland går runt och tänker på, som stör mig. Se om du delar min irritation. Bäst när det gäller, som ju var VM-låt 2018. Första versen där. Vi träffades i vimlet. Det var ett hattrick att minnas. Jag kom från farmarlaget. Du var populär. Du sa du älskade fotboll. Jag såg en sol genom fönstret. Hur kan man låtsas att det regnar när du ser ut så där? Och om vi bortser då från att det är mycket, det är ju ren nonsens på något sätt som knappt hänger ihop. Så det här är liksom från, det här låter som att det är en VM-låt skriven av en människa som aldrig har sett en fotbollsmatch. Det låter som att du har tagit in en amerikan som inte har någon koll på fotboll, som bara googlat fotbollstermer. Vi träffades i vimlet, det var ett hattrick att minnas. Vad betyder det?
Det känns nästan som en Google Translate-text.
Det var en hattrick att minnas, vadå? Vad menar du?
Ja, ingen aning.
Hattrick är ju, det vet du också med fotboll.
Gud, ja.
Det är tre mål.
Ja.
Ja, det är tre. Okej, vad hattrick att minnas? Vad menar ni?
Nej, men så här. Han har ju bara förstått att hattrick är en positiv fotbollsterm.
Ja, han har inte fattat någonting mer.
Nej, och det räcker att han kan slänga in det där.
Det var ett hattrick att minnas. Jag sitter och kokar.
Ja, nej, men jag håller med. Jag håller med. Vad är nästa?
Nästa då.
Ge mig mer. Det var roligt.
Ja, nästa är då Flickorna på TV2. En låt som man kanske hört en halv miljon gånger. Och då finns det en textrad som stör mig. För jag tycker att så här, Per Gessler har kallats nödrimmens mästare liksom. Och till viss del får man ju liksom så här göra om meningsbyggnaden för att saker ska rimma. Men han är ju extrem på det. Och det finns en rad som går så här i Flickorna på TV2. Mitt emellan två program får de en minut. Jag sitter i min soffa. Mina läppar putar ut. Mina läppar putar ut. Det är så jävla dåligt. Det är så jävla... Det låter så här... Återigen, det låter som en text från 1400-talet. Det är liksom så här helt fel meningsbyggnad. Jag sitter och stör mig på det.
Gud, jag måste också dela någonting nu när vi ändå pratar om saker vi stör oss på.
Alltså,
och det var någonting jag tänkte på när jag såg de här sist på Sjöhistoriska. Nej, det var inte Sjöhistoriska, jag menar Philadelphia kyrkan. Förlåt. Då tänkte jag på det här mellansnacket han kör med de här det här bandet. Och när han kör solo brukar han ha med sig de här Roxette, Clarence och Christopher. Producenterna och musikerna från Roxette-tiden. Och det är så jävla ruttet. För att om man har liksom stenkoll på Gessles liv och historia. Och då kan man ju de här historierna. Man har hört dem 100 gånger. Och ändå så ska reaktionerna från bandet vara att han drar dem spontant för första gången. Och jag kräks. Jag vill dö. Och de är så dåliga skådisar allihopa. Och Gessle bara säger, men jag minns när vi satt på ålderdomshemmet och plinkade för gamlingarna och gjorde det där och där. Och Kristoffer bara, det är inte klokt. Här, vad tokar du är.
Men tror du de har fått instruktioner?
Ja, 100%. Helt klart. Det är jättemanuskrivet här och det är dåligt skådespel. Men de känner väl att det är lite sympatiskt att ha sånt mellansnack. Och det är bjussigt att bjuda på gamla historier. Problemet är att det är historier som har nämnts i 10 000 sammanhang. Inget Per låter sippra igenom till allmänheten är liksom privat eller nytt.
Nej.
Alla intervjuer är liksom kopior av sig själva. Alla historier har skett i alla sammanhang. Det är inget nytt.
Och det är ju det här kontrollfreaket.
Ja.
Den som, han måste äta samma frukost varje dag. Han måste sköta exakt allt. Allt måste vara på hans sätt.
Exakt.
Det som sipprar ut för också. Det där för fördomspodden är helt fel sammanhang.
Exakt.
För där kommer det ju komma frågor från ingenstans som han inte var beredd på. Och han förväntas svara sanningsenligt på saker han inte absolut vill svara på. Liksom.
Han vill bara snacka om musik. Musik.
En sista vers från...
Ja, gud, det var roligt, kör.
Ja, det här är på engelska då. Och engelska är ju hans andra språk. Men jag vill ändå, det är från She's Got the Look. Och jag antar att han skrev texten själv. Marie kanske hade någon liten input.
Nej, det var Per.
Ja, det var Per.
Det var Per.
Walking like a man, hitting like a hammer. She's a juvenile scam. Never was a quitter. Tasty like a raindrop. She's got the look. Tasty like a raindrop. Vad menar du?
Hur smakar ens det?
Att det regn, salt lite kanske.
Ja.
Ja, ens det. She's a juvenile scam. Vad menar du? Det här är ju bara ord ju. Det är ju bara ord. Juvenile scam. Vad menar du?
Alltså, jag vet inte. Juvenile betyder...
Ja, det är barn, alltså ungdom.
Ungdomlig scam, det är bluff va?
Ja.
Ungdomlig bluff. Ungdomsbluff.
Ja, ungdomsbluff. Vad menar du med det?
Hon är en ungdomsbluff.
Hon går som en man. Okej, menar du att hon bluff, att hon inte är ung egentligen? Hon bara... Jag har ingen aning. Det är ingen som, är det någon som har lyssnat på de här texterna innan? Är det någon producent som bara, hallå?
Nej, återigen, det har ju inte så att han omger sig av massa nej-sägare. om han säger att en singel ska ut, då är det ju så.
Ja.
Det är inte så att Clarence och Kristoffer bara, det där håller inte måttet på.
De som finns där som skulle kunna säga, det är ju kanske Mikael Syd. Mikael Syd, han släpps ju inte in och bara, Mikael, kan du kolla ner den här texten ifall jag är någon dum grej?
Jag älskar att han kallar honom för Mikael Syd.
Mikael Syd, MS. Nej, alltså det finns ju fler exempel, men jag orkar inte riktigt. Jo, det finns.
Ge mig en till, du har ju det.
Ja, Nödrim. Det här är någon som har hittat. Han har fru och barn och han påtar i sin trädgård. Han kör omkring en Chevrolet. Jag vet inte vad han jobbar med. Men han säger att han börjat noll en gång på en brädgård. Ja. Trädgård, brädgård.
Det är så sjukt alltså.
Han vill så gärna rimma på trädgård, så han hittar på brädgård.
Ja. Nej, men det är så här, han gjorde en hel platta som hette En händig man.
Ja.
Ja, och det var så här, han amerikansk pappa som var rörmockare, bara så handlar lite. Det är liksom, han skriver om saker, det är totalt, det finns liksom ingenting. Det är bara så här, det finns inget filter att gå igenom någonstans på något, känns som. Och det är väl skönt att ha den friheten.
Men det är också så här att han är ju verkligen, som du har varit inne på, han gillar att skriva hits.
Mm.
Och sen när han då ibland då kanske vill skriva någonting personligt.
Mm.
Så går det inte.
Nej.
För att det han ska skriva är typ gå och fiska.
Just det.
För när han liksom försöker bli Ulf Lundell, då blir det trädgård, brädgård.
Det är också ganska talande, för när han väl skriver någonting som sticker ut lite och är lite annorlunda, så blir det världens snackis kring det.
Ja.
För att det är så, man bara shit,
ja,
Gessle. Det var som när han, du vet den här, tycker om när du tar på mig.
Mm.
Finns det en rad i den låten som går, tycker om dina bröst i morgonljuset. Just, och alla bara, sjunger Per Gessle, jag tycker om dina bröst i morgonljuset. Är det hans fru Åsa det pratas om? Det var sån snackis. Och bland fansen var ju helt golvade.
Ja.
Det har aldrig hänt för, vi var ju omskakade.
Ja, det är fint ändå att han hur liksom är hans fanskultur? Är den utbredd? Är det, för jag tänker att de som går på Gyllene Tider, att det inte bara liksom är fans, utan det är ju liksom vanliga svensson som gillar att stå och dansa liksom.
Jag tror att det är lite skillnad på vilka som går och ser Gyllene Tider och Per Gessle.
Och går på Philadelphia kyrkan.
Ja, men där i Per Gessle kyrkan där, så var ju, det är fansen liksom, får man säga. Och även folk, Roxette-fans, det var mycket folk från hela Europa där.
Mm.
Så att han behöver inte skapa PG Roxette.
Nej. PG, det är så konstigt namn också.
Jävla märkligt alltså.
Det är också så här internationellt kommer, för där, jag vet inte om de internationellt tänker på att Per Gessle är Per Gessle. De kommer bara tycka PG Roxette är det så här barntillåten. Barntillåten. Han har tagit bort alla sex referenser.
Alltså, han har gjort om sina texter till ännu mer barntillåten.
Juvenile scam.
Men sen känns det som att Gyllene Tider går ju alla och ser som vill ha en härlig sommarkväll.
Ja,
det är liksom så här, folk som inte gillar musik går och ser dem.
Mm.
Är inte lite så?
Jag har en kompis som skröt om att en av de bästa dagarna i hans liv, det var GT-dagen när han läste en GT, drack en GT, sen gick och såg GT.
Mm.
Och den här mannen, han är en väldigt enkel man på många sätt, spelt kulturellt.
Jag skulle precis säga det, han är inte så komplicerad.
Nej, han är känslomässigt ganska komplicerad, men inte kulturellt. Han gillar Arvingarna, Gyllene Tider, gillar Fly, var det? Det man gillar.
Fan, ju inte det, jag säga. Men för att återkoppla till det där med PG Roxette, vilket är en stor vattendelare inom fansen, ska jag säga.
Det kan jag tänka mig.
Han får jättemycket skit för det. Och det har ju skakat om honom. Mm. Så han gör massa intervjuer där han vill förklara mer och mer och mer varför han gör det och försvara att han absolut inte ska ersätta Marie. Mm. Han gör intervjuer överallt förutom i Neo möter en vän, kan man säga.
Mm.
Och även fast han inte ska ersätta Marie Fredriksson, så har han ju ändå plockat in en kvinnlig sångerska som ska sjunga Maries delar.
Tycker synd om henne alltså. Hon fastnar i mitt i det där alltså.
Otacksamt.
Ja, verkligen. Alltså här, kul stor chans också, men man kommer ju betraktas som en nästan gravplundrare, trots att man bara vill sjunga med en stor idol typ. Ja.
Ja.
Nej. Kära till henne, vad fan hon nu heter.
Ja, jag tror hon heter Helen Sjöholm någonting. Inte den. Ja,
det vore ju starkt om Helen Sjöholm.
Men nej, Helena Josefsson heter hon.
Ja.
Hon sjöng på Pers Masarinplattan.
Okay, ja,
som faktiskt var hans senaste bra skiva, enligt mig.
Den gick väl otroligt bra.
Sålde väl.
Det var där här kommer alla känslorna.
Exakt. Mm, mm. Den sålde en halv miljon ex. Ja, och den var otrolig. Och sen så har han släppt kanske 8 plattor, så han försöker göra en platta som den och det är bara dåliga kopior liksom. Det är synd, för att den plattan är en av de som jag har lyssnat mest på i mitt liv. Tycker mycket om den.
Det är fint ändå att du som fan är här. Du bär med sig en viss tyngden om två som jag som har suttit och liksom avskytt Gyllene Tider och allt det där i 25 år.
Det finns ju också en låt som Magnus Uggla släppte för drygt 10 år sedan som heter Greatest Hits. Där han sjunger om Per Gessle och imiterar Per Gessle. Alltså, om det är möjligt, släng in en snutt av den här. För det är väldigt kul. Och då sjunger han ju också så här, ja men Micke, du kan ta så mycket pengar och så där. Det är väldigt kul alltså.
Massorna ropar på nostalgi. Pop ifrån Tylösand. Så jag slänger snabbt upp ett potpurri och ringer till mitt band. Plötsligt vill de ha betalt och visar attityd. Otacksamt och illojalt, typiskt Micke-sid. Jag ska släppa...
Kul! Och jag får ju för mig att självdistansen hos den gode PG är inte så bra. Så hur kan han ha tagit det liksom?
Exakt. Men det var också märkligt att den låten inte fick större uppmärksamhet. Ja. För att Magnus Uggla dissar Gessle liksom.
Det är, jag som jobbar på kvällstidning vet ju att det där är ju två väldigt bra namn att köra mot.
Det får man säga. Så den rekommenderar jag för folket att höra på.
Verkligen. Cred till Magnus Uggla också. Det borde göras mer sånt.
Ja, verkligen. Men det var på den tiden Magnus Uggla var lite punkig, du vet. Ja. Nu sitter han med sig Så mycket bättre.
Och han har väl Instagram-sändningar där han gör cocktails live varje fredag. Jag har hört på Instagram.
Veckans drink, va?
Veckans drink. Jag har inte sett själv, men jag har hört att det är kul men förvirrande.
Och om Per Gessle mot förmodan nås av det här, så vill jag ju säga, ta det här som jag tog avsnittet om mig.
Så Per Gessle, först måste du lyssna på det här avsnittet, sen måste du lyssna igenom hela Nemo-avsnittet och sen måste du lyssna om det här för att få en bild av hur Nemo ändå tar det.
Exakt.
Så det är tre lyssningar där.
Ja, och sen kommer du till Nemo och möter en vän.
Ja, och sen hör du av dig till Mikael Sid och säger här är retroaktivt 500 miljoner för allt du har gjort.
Micke kan dock vara upptagen, han sitter just nu i förhandlingar med Brinkenstjärna om nya turnén.
Och vi vet alla, Brinkenstjärna, han är en tuff.
På samma turné så kör ju också Tommy Ekman och med och sjunger style-låtar ensam. Ja. Så det är ju Mikael Syd, Tommy Ekman och Brinkenstjärna.
Jag tänker ofta på de här människorna som liksom, och det är ju ganska vanligt liksom att de går liksom, för att om man är liksom med i ett stort band så kan man ju ofta inte locka folk på egen hand. Mm. Och att man då helt enkelt växlar mellan att stå på Ullevi framför 60 000 människor och vara liksom the shit den dagen liksom. Det finns inget större som pågår den dagen än en Gyllene Tider konsert i hela Sverige. Och sen står du där med Brinkenstjärna framför 50 pers liksom. Mm. Att det är sån sjuk kontrast liksom.
Men det är väl lite därför folk som är med i dokusåpor och så har svårt att hantera det dalande kändisskapet efter.
Känner du någon sån som...
Nej, jag skötte det jättebra. Det är kanon för mig efter. Ja. Nej, men även så här Robert Andersson, Robban som i scen.
Det var ju din Mikael Sida att du säger Robert Andersson istället för Robban.
Jag kom på det nu. Nej, men så här, i scen satt en våldtäkt och skulle vara räddare och där. Nu var du obekväm nu.
Nej, men jag tänker Robinson, Robban är ju verkligen framtida avsnitt. Det är...
Där har du bakom ryggen alltså.
Var ska man ens börja? Nästan så jag också vill bjuda in honom. Han kan ju prata om Anders Lundin.
Men jag har haft han i Neonmöten en vän. Och han är ju superhärlig, såklart. Ja. Men han har ju också mycket man skulle vilja prata om. Alltså, hans karriär, hans ryggsäck.
Alla som inte har sett det, om ni är några yngre, gå in och kolla när han är utklädd till den här Nightcrawler X-Men under en Robinson-sändning. Mm. Springer fram till den här urnan, äter upp lapp. Han har skrivit namnet, han har skrivit sitt eget namn för att rösta på sig själv. Mm. Och sen dyker han på något sätt över scenen innan han blir eskorterad ut, eller så springer han ut. Och Harald Tröjtycker lägger en av de bästa improviserade replikerna i tv-historien när han säger: där försvinner Robert Andersson ur bild, troligen för evigt.
Mm. Och sen så var det ändå Harald Tröjtycker som inte fick mer jobb.
Nej, nu jobbar han som en båtkapten på en märklig grej utanför Kungälven och sånt. Så.
Men en detalj med det där också är ju att det var ju också den stora finalen. Ja. Det var ju det var ju 3 miljoner tittare, 4 miljoner, och livesändning, och Robert liksom blond, vill jag säga blå. Ja. Varför säger Robert för?
Ja, det är jättekonstigt.
Ja. Men jag är helt skadad av det här Mikael Syd-snacket. Vad fan ska jag göra?
Nej, alltså jag har aldrig sett någon använda en miljonsändning, direktsändning bättre än Robert Andersson där. Alltså, det var så jävla all cred till honom för att han gjorde så.
Jag vill se Robert och Mikael göra något ihop.
Ja, verkligen. Det är också som att båda har samma energi. Båda är trummisar. Jag ska få se liksom Robert Andersson ta Per Gessle-rollen och vara den tänkande låtskrivaren.
Ja, verkligen.
Han vill också bara dunka på trummor.
Förmodligen.
Nemo, stort tack för att du kom hit. Kom gärna tillbaka någon gång om du har lust att bränna fler broar. Du kanske har en annan barndomsidol som har behandlat illa.
Ja, vi får se hur mina relationer utvecklas med de tidigare nämnda.
Mm.
Det kanske kommer en Gessle-incident som gör att jag ger upp. Liksom. Så då kommer jag tillbaka och pratar om dem.
Ja, när du ser Kalle Schulman på Philadelphia-kyrkan. Han inte ens tittar på dig.
Exakt.
Stort tack för att ni lyssnade. Ha det så bra, så hörs vi nästa gång. Hej. Ja, hej igen. Programmet är ju tekniskt sett slut. Men efter inspelningen hörde Nemo av sig och sa att han hade något att tillägga som han hade glömt att ta upp. Så take it away, Nemo.
En annan smått otrolig sak är ju att Gessles studio, där han spelar in alla de här hitsen, heter Tits and Ass Studio. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, visst, till Gessles försvar så drog jag igång den här studion för, det måste vara 20 eller 30 år sedan nu. Men man tänker ju ändå att i ett land som Sverige så borde ju han hänga med i samhällets förändring. Man vill ju liksom hänga med dit vindarna blåser. Framförallt när det gäller såna här ganska känsliga grejer. Så vitt jag vet heter fortfarande hans studio Tits and Ass Studio, vilket är helt fantastiskt. Och ganska konstigt också att det inte uppmärksammats mer att en av våra största artister spelar in alla sina låtar i Tits and Ass Studio.
Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.